Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ber himmelske Fader att du skulle öppna vårt hjärtas öga under den här gudstjänsten, under den här predikan. Låt oss få se dig på korset och låt oss få se dig genom korset. Låt oss förstå någonting av den verklighet som korset representerar i våra liv här och nu. Kom du helige Ande och ge oss kunskap och visshet om vem Kristus är. Amen. Mitt på dagen föll ett mörker. Ett mörker över hela jorden, står det. Och efter 3 timmar så hördes ett hjärtskärande vrål. Ett avgrundsvrål, ett förtvivlat skrik. Språket lämnar liksom inget svängrum där. Det här är ett förtvivlat skrik. Det är en själ som ropar ut en ekande ensamhet. Han är ensam. Han är fullständigt ensam och utlämnad där i mörkret. Aldrig tidigare och aldrig senare har något öra hört ord som är så mättade av ångest och vånda och kval. Piskrappen, spikarna, törnekronan, den offentliga förnedringen, det känslomässiga sveket att han övergavs av sina närmaste vänner. Bibeln säger inte det här, men jag tror att det i den här stunden inte betyder någonting. Här får vi skåda in i en avgrund av mörker och ensamhet. När predikanten som heter Robert Murray McShane predikar den här texten så sa han så här: jag känner mig som ett litet barn som kastar en sten ner i en djup ravin och lyssnar efter att höra den falla, men lyssnar förgäves. Eller som en sjöman som kastar ut lodet till sjöss, men det är för djupt. Den längsta lina kan inte famna detta. Oceanen av Kristi lidande är ofattbar. Så här är vi idag i Göteborg och skådar in i avgrunden. Ofattbar och oändlig. Vi kan inte se botten här. Vi ser bara mörker. Det är långfredag och vi tittar rakt på Kristi kors. Korset är så ofattbart på så många sätt, men jag ska verkligen göra mitt bästa i att försöka säga någonting om vad det här handlar om. Korset är Guds yttersta kärleksförklaring till människan. På korset syns Guds kärlek till oss som allra, allra tydligast. Vi ser höjden av hans kärlek tydligast genom att titta på djupet av hans lidande. När vi ser priset som han har betalat kan vi se det värde som han sätter i oss. Min Gud, varför har du övergivit mig? Det är den texten vi tittar på idag. Det första vi måste slå fast är att vi möter här inte ett besinningslöst, oplanerat, förvirrat lidande utan mening eller mål. Jesu lidande, alltså hans passion, har ett klart och tydligt syfte. Nästan 800 år tidigare hade profeten gett en hälsning genom profeten Amos. Jag läser från Amos 8, vers 9 och 10. Det står så här: det ska ske på den dagen, säger Herren, Herren, att jag ska låta solen gå ner vid middagstid och lägga landet i mörker mitt på ljusa dagen. Jag ska förvandla era högtider till sorg och alla era sånger till klagovisor. Jag ska låta det bli som när man sörjer den enda sonen och låta det sluta som en bitter dag. Amos talar om en domens dag. En dag då rättvisa ska skipas. En dag då våldsverkaren och utsugaren och förtryckaren och mördaren ska ställas till svars och straffas. En dag då ohedliga, de skenheliga, de som ljuger och som bedrar, och som de ska få sin rättmätiga dom. Det här är en rättvisans dag. Den dagen, säger Herren, ska jag låta solen gå ner vid middagstid och lägga landet i mörker mitt på ljusa dagen. Jag ska låta det bli som när man sörjer den enda sonen. En bitter dag. Den här texten är alltså ungefär 800 år gammal när Jesus korsfäst. Det som händer här är ingen olyckshändelse. Vi kan också se det i att Jesus lånar ord ifrån Saltaren när han uttrycker sin vånda på korset. Min Gud, varför har du övergivit mig? Det är inledningsorden i den 22 salmen. En psalm som är skriven av David, vilket innebär ungefär 1000 år före Kristus korsfästes. Och just den här 22 salmen är en väldigt speciell psalm. David skrev ju många psalmer, och ofta så handlade det om saker som han själv hade varit med om. När vi läser Davids texter så får vi en glimt av hans känsloliv. Och de saker som hände honom präglade ju naturligtvis hans känsloliv. Till exempel så vet vi att han skrev psalm 51 efter att hans son hade dött. Och frågan är ju nu då, vad har psalm 22 med Davids liv att göra? Jag tänkte läsa några verser ur den. Psalm 22. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Lite senare, jag är en mask och inte en människa. Hånad av människor, föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig, de spärrar upp munnen, de skakar på huvudet. Anförtro dig åt Herren, han ska ju befria och rädda honom. Han har ju honom kär. Lite senare, tjurar i mängd omger mig, Basans oxar omringar mig. Som glupande och rytande lejon spärrar de upp gapet mot mig. Jag är lik vatten som hälls ut, alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en lerskärva. Min tunga fastnar i gommen. Du lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig. De ondas hop omringar mig. Mina händer och fötter har de genomborrat. Jag kan räkna alla mina ben. De ser på mig. De stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Frågan är alltså, när hände allt det här David? När fick han sina händer genomborrade? Om man läser kommentatorer om den här salmen så är de i alla fall mer eller mindre överens om att psalm 22 beskriver inte en sjukdom. Och den beskriver inte ens en förföljelse i mer bokstavlig fysisk bemärkelse. Det är inte en depression det är frågan om. Det här är en avrättning. Inget annat. Men David blev aldrig avrättad. Han blev förföljd, han blev hårt pressad, men han blev inte avrättad. Davids ord pekar mot Kristus 1000 år senare. Och när Jesus citerar Davids ord så bekräftar han det. Jag kan mycket väl tänka mig att den här psalmen, psalm 22, skrevs enbart för att beskriva någonting av det som Jesus genomled på korset. Det här är ingen olyckshändelse, det som händer på Golgata. Men vad är det då som drabbar honom? Vad är det som händer här? Vad är det som rör sig i avgrundens mörker? Han frågar, varför har du övergivit mig? Det här är ju förbundsterminologi. Han är ensam. Jesus säger att jag är ensam, jag är övergiven, jag är avskuren från Guds närhet. Det här är en direkt koppling till de förbannelser som skulle drabba dem som bröt mot Guds förbund. Alltså det förbund som Gud hade ingått i sitt folk. Det finns mängder av texter med förbannelser som beskriver konsekvenserna här. I Galaterbrevet citerar Paulus 5:e Mosebok 27. Han säger så här, det står skrivet: under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Galaterbrevet 3:10 var det. Paulus poäng är ganska enkel. Han citerar en text som säger att den som inte håller fast vid allt som står i lagens bok och den som inte gör allt som står i lagens bok, han är en lagbrytare, en förbundsbrytare. Han står under alla de förbannelser som finns uppradade där i förbundstexten. Och Paulus poäng med att citera den här texten är att det är uppenbart att alla människor bryter mot förbundet. Om man litar till sin egen förmåga att hålla liksom förbundets alla regler, så kommer man att falla. Alla människor är syndare, säger Paulus. Ingen av oss klarar av att leva upp till Guds rättvisa. Därmed har alla människor, vi alla, ingen kommer undan, vi alla har gjort oss förtjänta av förbundets förbannelser. Det är mycket allvarliga ord. För dig som sitter här och kallar dig kristen är det här en fråga om liv och död. Bibeln säger alltså att människan är fallen. Vi lever i synd hela tiden. Vi är självupptagna, vi är självrättfärdiga, vi är lögnaktiga, upproriska, egoistiska. Inte en enda sekund klarar vi av att hålla ens det första budet, att inte ha några andra gudar. Inte en enda sekund klarar vi av att älska Gud med hela vårt hjärta och hela vårt förstånd. Vi är syndare. Och som syndare har vi gjort oss förtjänta av förbundets förbannelser. Och vad har då det att göra med Kristi rop på korset? Jo, Paulus fortsätter i Galaterbrevet 3:13. Han säger så här: Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: var förbannade var och en som är upphängd på trä. Så Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, säger Paulus. Han blev en förbannelse i vårt ställe. Alltså för att förstå korset, vänner, så måste vi ha en glasklar uppfattning om syndens allvar. Därför att det är vår synds allvar och verklighet som driver Kristus mot korset. Motsatsen till förbannelse är välsignelse. Det är två mycket viktiga ord och jag tror att vi lite grann har tappat bort dem. I alla fall tappat bort förståelsen av vad de innebär. Särskilt ordet välsignelse tycker jag personligen att vi använder slarvigt och religiöst. De gamla puritanerna, de ansåg att det fanns vissa ord som när man uttalade dem så skulle man göra det med bävan. Gärna en stunds eftertanke, därför att det är djupa ord. Det är uppfordrande ord. Och ett av de här orden är just välsignelse. Som kristen behöver du förstå att lagen kräver förbannelse över ditt huvud. Gör inte skillnad här nu på lagen och Gud. Alltså, lagen är ett uttryck för Guds rättvisa. Guds rättvisa kallar på din förbannelse. Och förbannelse är alltså motsatsen till välsignelse. Motsatser. Så hur skulle du kunna vara välsignad när du liksom har gjort dig förtjänt av förbannelsen? Jo, bara av en endaste anledning, nämligen att Kristus bar din förbannelse. Din välsignelse är lika med hans förbannelse. De är helt och hållet sammankopplade. Han gav sitt liv för ditt. Din välsignelse är köpt med hans blod. Den är ytterst dyrbar, och därför är det ett ord vi ska använda med bävan. När Israels folk tågade ut ur Egypten, vandrade omkring i öknen på Sinai halvön, så gjorde de vid ett tillfälle en intressant grej. I 5 Mosebok 27 så beskrivs det hur Israels stammar delades upp i två grupper. De här två grupperna, så de skulle gå upp på ett varsitt berg. Den ena gruppen skulle gå upp på Evalberget, och där skulle de förkunna alla de förbannelser som skulle falla över förbundsbrytaren. Och den andra gruppen skulle gå upp på berget som heter Gerizim, och där skulle de uttala alla välsignelser över de som höll förbundet. Ditt berg och mitt berg, mänsklighetens berg, är Evalberget. Alla har vi syndat och gått miste om härligheten från Gud. Men för att rädda dig från förbannelserna som uttalades över det här berget, så klev Kristus in. På korset bar han allt det. Så att nu är det inte längre förbannelser som faller över ditt huvud, utan över hans. Så när vi nu läser förbannelserna i 5 Mosebok 28, så blir varje liten vers, varje liten fruktansvärd vers, blir en anledning till lovsång och förundran. För han har tagit det i mitt ställe. Han hänger på korset och ropar: min Gud, varför har du övergivit mig? Han som är den enda som har hållit förbundet, som har levt hela sitt liv i fullkomlig harmoni med Gud, perfekt lydnad. Han hänger nu på korset och ropar ut sin bottenlösa ensamhet och vånda. Och det enda svar han får där i mörkret och smärtan är att Gud förbannar honom. Han gjordes till förbannelse i vårt ställe. Jag läser i 5 Mosebok: Herren ska sända över dig förbannelse, förvirring och straff i allt vad du gör och företar dig, tills dess du förgörs och snabbt förgås för dina onda gärningars skull, eftersom du har övergivit mig. Herren ska slå dig med vanvett, blindhet och skräck. Mitt på dagen ska du famla dig fram som en blind i mörker. Ingen ska rädda dig. Alltså, Kristus hänger på korset i fullständig ensamhet och famlar sig fram i mörker och vanvett och skräck. Förbannelse över dig inne i staden, och förbannelse över dig ute på åken. Förbannad ska du vara när du kommer in, och förbannad ska du vara när du går ut. Himlen över ditt huvud ska vara som kopp. klippar och marken, jorden under dig ska vara som järn. Du ska väcka fasa och bli en skam och en visa bland alla folk till vilka Herren driver bort dig. Varför kommer människorna? De passerar förbi korset och de skakar på huvudet och de smädar Kristus. Varför blev dagen så mörk? Var det för att Gud inte orkade se sonens lidande så att han liksom släckte ljuset och vände sig bort? Jag har hört det sägas. Det, mina vänner, är det dummaste jag har hört i hela mitt liv. Guds förbannelse full över Kristus. Den enda som någonsin har vandrat på jorden och hållit förbundet är nu övergiven, avskuren från Guds närhet. Han är ensam i mörkret och han famlar sig fram i blindhet och vanvett och skräck. Min Gud, varför har du övergivit mig? Alla dessa förbannelser, femte Mosebok, ska komma över dig och förfölja dig och träffa dig till dess du går under, därför att du inte lyssnade till Herrens, din Guds röst, och inte höll de bud och stadgar som han gav dig. Vi hör påskpredikningar om piskor och spikar, men det är det här det handlar om. Bara för att några romare pryglade Jesus så betyder inte det att det lidandet liksom sonar våra synder. Då har vi en väldigt låg syn på syndens allvar. Kristus bar den förbannelse som avgudadyrkaren har förtjänat. Han tog den förbannelse som den som föraktar sin far och sin mor har förtjänat. Han tog den förbannelse som den som leder en blind vilse på vägen har förtjänat. Han tog förbannelsen som den har förtjänat, som förvränger rätten för invandraren, den föräldralöse och änkan. Han tog förbannelsen för den som begår alla sorters omoral, den som tar mutor och den som dödar oskyldiga. Det här är sannerligen en domens dag, en dag då rättvisa ska skipas. Det är en dag då våldsverkaren, utsugaren och förtryckaren får sitt straff. Det är en dag då de skenheliga, de ohederliga, de som ljuger och bedrar får sin rättmätiga dom. Det är en fruktansvärd dag. Det här är dagen då Kristus klev in och tog hela straffet på sig själv. Det här är den dag då han friköpte oss från syndens förbannelse. Kristus ställer sig på vår plats, på Evalberget, och erbjuder i utbyte sin plats på berget Gerizim. I fjärde Mosebok 6 så finns den aronitiska välsignelsen. Vi läser den ofta i våra egna gudstjänster här. Det låter så här: Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. Det här är ofattbart stort, vänner. Gud säger det här till ett avgudadyrkande folk. Ett folk som gång på gång vänder sig bort från honom. Som tvivlar på honom, som kritiserar honom, som hånar honom, som gör uppror mot honom. Som förkastar honom. Hur kan en sån fantastisk välsignelse läsas över ett sådant folk? Svaret vet vi ju vid det här laget. Jag har trummat det och jag fortsätter att trumma det. På grund av Kristus. Han tog hela förbannelsen. Han blev förbannad och förstörd så att vi skulle kunna bli välsignade och bevarade. Herren drog sitt ljus bort från honom och fyllde honom med och fördömde honom så att han skulle kunna vända sitt ansikte till oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte bort från honom och fyller honom med vanvett och mörker och skräck, så att han skulle kunna vända sitt ansikte till dig och ge dig frid. Min Gud, varför har du övergivit mig? Det är i direkt kontinuitet med förbundet. Han behandlas som en som har brutit förbundet, en som har drivits bort från Guds ansikte. Han är övergiven. Och samtidigt så kan vi se att Jesus fortsätter att förtrösta på Gud. Han är ensam och övergiven, men han säger också: min Gud. Alltså han fortsätter att sätta sitt enda hopp till Gud. Det här är också förbundsterminologi. När Gud ingår förbund med sitt folk i Gamla testamentet, så återkommer det ofta formuleringar i stil med att när vi ingår förbund med varandra så ska ni vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Alltså i förbundet så ger Gud folket rätten att kalla honom för sin Gud. Det är ett förbundsnamn. Och vi har redan varit inne på att vi alla klarar inte av att hålla förbundet. Vi har inte rätten att kalla honom för min Gud. Men Jesus höll fast, trots att han var övergiven, trots att han bar hela den här förbannelsen. I berättelsen om Moby Dick, i den här slutliga kampen mellan den galna kaptenen Ahab och den vita valen, så ropar han, är på väg att sjunka här, och han ropar ut sitt vansinne mot valen. Han ropar: från helvetets hjärta hugger jag dig. För hatets skull spottar jag mitt sista andetag på dig, ropar kaptenen medan han sjunker. Men den här kaptenen Ahab, han var inte i helvetets hjärta när han ropade det här. När han spottade sitt sista andetag på Moby Dick. Men Kristus var verkligen ensam i mörkret. Han bar all din förbannelse. Och vad sa han? Han vände sig till Gud och säger: från helvetets hjärta älskar jag dig. Jag håller fast vid dig och jag sätter hela mitt hopp till dig. Även om du överger mig så tänker jag stå fast. Och han vänder sig till dig här och säger: allt detta är för din skull. Så mycket älskar jag dig. Så avslutningsvis, jag vill ställa en fråga till dig. Oavsett om du kallar dig för kristen eller inte, så är frågan: sätter du ditt hopp till honom? Hela ditt hopp? Det här är en allt eller inget fråga. Det finns ingen medelväg här. Du kan inte lita lite på honom och lite på dig själv. Vilar du helt och hållet i Kristus? Det finns underbar, dyrbar välsignelse att få. Men den finns hos Kristus för den som sätter sitt hopp till honom. Så se till hans kors och se den kärlek som är så hög som hans lidande är djupt. Och ta emot det liv som bara han kan ge. Amen.